Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag vet att jag tänkte att om man hade varit en av de där som klippte gräset i trädgården istället för en nybliven mamma. Nej, det var hemskt. Mm.
Välkommen kära du till ett nytt sprillans härligt och viktigt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Den här veckan bjuder jag för första gången in dig till min trädgård i Enskede en solig och härlig dag i april. Ja, varför det undrar du då kanske? Jo, för att på grund av rådande omständigheter med corona så håller min kära studio stängt. Och då får vi helt enkelt ses i friska luften istället. Och jösses, så mysigt det var. Kanske kan bli så att detta blir min grej framåt alltså. Friska luften, podden liksom. I alla fall så hoppas jag att du har överseende med ifall det ibland surrar in en liten humla, ifall du ibland hör ett barn studsa med en basketboll eller ifall du ibland hör min man arbetandes i trädgården med lite höga pustar och suckar. Men allra mest hoppas jag att du egentligen inte alls märker någon skillnad. Så vem är det då som har fått äran att för första gången göra en trädgårdsinspelning? Jo, ingen mindre än kvinnan som gjort sig känd som Fru Vintage på internet. Hon inspirerar oss med sina vackra bilder och fina tankar till hållbart levande och får oss att älska Elva-kaffet. Hon heter Marlene Agemo och nu blir det en mycket intressant pratstund om förlossningsdepression, att få barn tätt och att få en dotter, men att ändå vara osäker på om det faktiskt är en flicka. Ja, det här vill ni inte missa. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Nu kör vi!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil. Du, välkommen till min trädgård.
Ja, men tack.
Det här är alltså den första trädgårdsinspelningen någonsin i Vattnet Gårds historia.
Men det kommer ju bli nu, vet du, varenda gång.
Och jag tycker det här var ju mycket mysigare än studio.
Jättehärligt.
Hoppas bara att... Det är ju en liten bris här, känner jag. Jag hoppas att ljudet kommer vara okej för er som lyssnar. Men jag hoppas att ni också är okej med det i dessa tider. Att det kanske inte är perfekt alltid. En annan sak som också premiär idag är att jag fick tipset om din historia, kan man väl säga, av din dotter. Och det har faktiskt aldrig hänt heller, att en dotter har tipsat om sin mamma.
Kul.
Så det är väldigt fint också, tycker jag.
Ja, vad roligt.
Ja. Så att, ska vi börja med liksom Ellen då, som tipsade om dig. Mm. För du har tre barn.
Precis.
Och Ellen är den äldsta.
Ja.
Hur var det att vara gravid med Ellen?
Ja, men det var fantastiskt. Vi var väldigt unga. Inser jag nu. Det tyckte vi inte då.
Hur gammal var du då?
Vi var, både min man och jag var 22.
Ja, det är ju ändå...
När hon föddes.
Det är ungt, får man ändå säga.
Ja. Men oerhört efterlängtad. Och verkligen... Jag hade precis läst färdigt, eller utbildat mig till barnskötare.
Mm-hmm.
Så förutom att jag längtade efter barn, så längtade jag efter att få... Ja, men bara få en liten varelse och prova allt det där man hade lärt sig.
Det förstår jag.
Ja.
Vilken bra utbildning att ha gått precis innan man blir mamma.
Ja, jag skrattar åt ibland hur jag var. För jag var verkligen... Jag var mycket pedagog och ja, men det var jätteroligt. Hon var jätteefterlängtad, verkligen. Vi hade ju hängt ihop väldigt länge, min man och jag. Vi träffades när vi var 13 år.
What?
Så vi hade ju hängt ihop i nästan 10 år när vi väl fick Ellen.
Så häftigt.
Ja.
Och idag är det då, hur många år har ni hängt ihop?
Vi firar pärlbröllop i sommar. Vi har varit gifta i 30 år.
Jesus.
Och hängt ihop i 37 år. Vi fyller 50 båda två.
Nej, det är för coolt alltså.
Eller hur?
Ja, helt otroligt. Ja, grattis.
Tack.
Det är ju något att sträva efter ändå, det får man ändå säga. Gud vad fint.
Ja, men det är det.
Ja,
verkligen. Så själva graviditeten var ganska lätt, skulle jag säga. Jag gick inte upp särskilt mycket i vikt. Jag tror jag gick upp 9 kilo och åkte hem i mina cykelbyxor och, ja, så rent fysiskt och så var det en lätt graviditet. Jag älskade att vara gravid och tyckte om det alla tre gångerna. Tyckte att det var väldigt mysigt. Haft lite sådär foglossning i slutet. Men jag mådde oerhört illa. Det gjorde jag. De första 13 veckorna.
Mm. På alla tre barnen?
Ja, på alla tre. Så ja, men typ pip. När man gick in i vecka 13 så försvann det här att jag inte kunde dricka kaffe till exempel. Mm. Jag älskar kaffe.
Mm.
Och
du gör ju till och med eget kaffe.
Jag gör ju eget kaffe, precis. Nej, men... Så jag vet med Ellen då, när vi väntade henne, då fick min man brygga sitt kaffe nere i källaren. För jag klarade verkligen inte av den. Och just det här med köttgrytor och sånt. Men sen, ja, på dagen när man går in i vecka 13 så försvann det alla tre gångerna.
Det är ju också häftigt att det kan bli så markant liksom, skillnad verkligen. Från en dag till en annan. Liksom.
Så det var ju, de andra två följande graviditeterna så var det ju ett tecken på... Att, vänta här nu.
Just det. Du kände igen det liksom. Men får jag fråga också det här med att liksom, i övrigt och förutom illamåendet i kroppen, att det var ganska lätt där med Ellen. Mm. Upplevde du att det blev någon skillnad just i och med att du var så ung då, tänker jag, 22
precis.
År. Och sen fick du Nelly då 97. Nu kan ju inte jag räkna, men det är alltså, är det 5 år mellan?
Ja, precis.
Kände du liksom någon större skillnad i kroppen 5 år senare, så att säga?
Alltså Noah, Ellen var ju bara 1 år och 4 månader när Noah kom, nummer 2.
Just det.
Så det var ju väldigt tätt.
Mm.
Men jag vet inte om det var att jag var så ung att kroppen ändå
klarade det så bra. Liksom. Mm.
För att, nej, jag ska inte säga att jag märkte jättemycket. Nej, det har varit väldigt lika förlossningar, måste jag säga.
Mm. Apropå då med att det var så tätt där mellan Ellen och Noah, hur gick tankarna där?
Det var väldigt planerat faktiskt.
Det var det?
Ja, det var det. Ellen var ju, hon var 1 år och 4 månader. Så vad blir det då? vi struntar i den här matten.
Det var inte så lång tid emellan, kan vi säga.
Och med tanke på den historien som jag snart ska berätta, så är det ganska häftigt ändå, eller märkligt, att jag ville ha ett andra barn så tätt. För det var vi väldigt överens om redan innan vi fick barnen, att vi ville ha dem tätt.
Häftigt ändå. Ja. För det är ju som sagt... Då är det ju verkligen som att, nu går vi in på detaljer här, men som att så fort du kunde bli gravid egentligen någonstans, ja, så blev du gravid.
Ja, ja, men ja, faktiskt.
Coolt vågat.
Ja.
Jag tänker också, eftersom det här ändå var, din första förlossning var ändå 92.
Ja.
Det är ju ett tag sedan, så det är också intressant att veta hur var det då när man så här förberedde sig för förlossning. Idag kan man ju liksom... Alltså googla allt, ja, man får information till höger och vänster, du kan följa,
man kan lyssna på poddar,
man kan lyssna på poddar. Precis. Och man kan följa kändisars graviditeter, ja, och influencers, alltså så här.
Ja.
Man får ju veta allt liksom.
Ja.
Hur var det då?
Nej, men det var ju såklart jättestor skillnad. Vi gick ju till föräldragrupp, sådana förberedande, där man träffade andra föräldrar som var i samma sits. Men annars var det ju, vi läste ju böcker. Det låter som att det var 1700-tal.
Som man vände blad på.
Ja, men verkligen. Jag tänkte faktiskt på det på vägen hit. Att vilken förmån att få barn idag. Å ena sidan. Å andra sidan är det ju inte alltid jättebra att läsa och veta allt det där.
Nej, man kan ju också läsa på för mycket. Ja. Och lyssna på för mycket knasigheter.
Ja, men verkligen.
Och skrämma upp sig mer av det nästan.
Ja, verkligen.
Mm. Och jämföra sig och hit och dit.
Nej, men så mycket av informationen som vi hade var ju via mödravården. Mm. Och den barnmorskan vi träffade där och den här föräldragruppen. Och det jag hade läst på min utbildning då innan.
Just det, du hade det i bagaget också.
Ja.
All right, men vi går till när det drog igång då.
Ja. Då, det var ju en vecka före beräknad förlossning, så att jag var ju fullgången. Och vaknade på morgonen den 22 juli 1992 av att jag hade, som jag själv tyckte, konstiga flytningar. Inte jätte, men det var ändå sådär som, jag kanske ska ringa in och kolla. Så jag gjorde det bara för att, och tänkte väl inte att det skulle vara någon stor grej egentligen. Och det var samma på förlossningen. Hon sa, men kom in för säkerhets skull. Det är säkert ingen fara, men vi gör en check. Så jag ringde Mackan då, min man. Och vi åkte in till Löwenströmska. Och de satte CTG och tog lite prover. Och vi låg där i ett rum, eller jag låg och Mackan satt bredvid. Och... jag fick ingen känsla av att det var någonting på gång eller att det var några konstigheter. Det var en sköterska som kom in och tittade med jämna mellanrum och läste av de här kurvorna. Och...
det var väldigt lugnt då liksom.
Ja, det var väldigt lugnt. Och vi var inte oroliga, någon av oss, utan vi bara såg det som en... vi gör det för säkerhets skull. Och vi pratade om att vi skulle käka pizza på vägen hem. Och precis när vi pratar om det så rycks dörren upp och så kommer det in, ja, men ett helt gäng med grönklädda människor. Överläkaren som hade varit inne och kollat mig några gånger sprang först, och jag hade inte fått några indikationer alls på att det var något i görningen eller att de var oroliga för något. Utan,
eller att de liksom letade efter något?
Nej,
eller?
Ingenting. Så det blev total chock. Det var som att, alltså känslan var som att det kom in 7 beväpnade. Alltså chocken var lika stor.
Fy vad hemskt.
Så den känslan kan jag ta fram när som helst, fast det är så länge sedan. Och samtidigt som de började klä av mig och lyfta över mig på en annan bår, så berättar överläkaren då att vi är inte riktigt nöjda med, det var någon underkurva där som hon inte var nöjd med. Och så sa hon att tillsammans med den här flytningen du har haft så vågar inte jag ta några risker. Och det är jag ju glad för, såklart, om det nu hade varit någonting. Men Där och då var det total chock. Mm. Så jag suger tag i mackan och bara skriker, du lämnar mig inte. Och då säger överläkaren lugnt att tyvärr så kan han inte följa med in.
Mm.
Och sen minns jag bara hur de sprang i korridoren där.
Mot operation då?
Ja, mot operation. Och sen vaknade jag 3-4 timmar senare. Jag var ju sövd ganska länge. Eller så här, från det att de kom inspringandes på vårt undersökningsrum då, så har jag fått veta sen att det tog 7 minuter innan hon var ute. Ja. Så det är ju helt fantastiskt.
Det är så otroligt alltså. 7 minuter liksom. Minuter. Det känns som att det, ja, det är som att gå på tå och kissa bara. Det är
så, men sen var jag ju sövd en bra, jag tror att det var 3 eller 4 timmar efter det som jag vaknade upp. Och mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. Jag hade ont i halsen för de hade ju, inte vet jag vad de har kört ner, om de har magpumpat mig eller det vet jag faktiskt fortfarande inte. Men jag hade ont i halsen av någonting som har varit där och ont och bara, jag fattade ingenting och var jätteförvirrad.
Ja, alltså det måste ju ändå bli så här, gud, vad är jag ens?
Ja, jätte
när det går så fort.
Ja, fortfarande väldigt chockad.
Mm.
Och minns när jag vaknade upp att det var bara en enda stor dimma på något sätt. Men sen när jag vaknade till så satt ju mackan där på en stol med Ellen i famnen. Och min känsla var att jag hade varit med om en stor operation och mackan hade fått barn.
Just det.
Jag kunde liksom inte... så redan där blev det liksom en störning, vad man ska säga.
Mm.
Och jag minns egentligen inte så mycket av tiden när vi låg kvar. Vi låg kvar. Idag tror jag inte att man har legat kvar så länge som vi gjorde. Men jag har inga större minnen av den tiden egentligen. Det var som ett töcken bara. Mm. Men den här känslan som jag hade när jag vaknade, den fortsatte bara att...
Alltså att kroppen och hjärnan inte kan se kopplingen till
precis.
Att liksom...
Mm. Jag kunde inte ta in att jag hade blivit mamma på något sätt. Så jag mådde ju psykiskt jättedåligt. Mm. Verkligen.
Det fattar jag verkligen.
Mm.
Det är omöjligt att hänga med i det förloppet liksom.
Jo, jag vet inte hur mycket jag hade varit hjälpt av om vi hade fått några som helst indikationer under tiden vi var där. Mm. Att det är någonting som oroar oss eller vi är inte nöjda med den här kurvan eller någonting.
Mm, men precis.
Men vi låg där i godan ro och snackade om att vi skulle käka pizza på vägen hem. Så vi hade ju inga
tankar. Och plötsligt är man sövd och 3 timmar senare så ser man att man har ett barn. Det är, nej, det är, herregud, det är för mycket för en människa att ta in. Liksom.
Verkligen. Jättekonstigt. Och jag kan ju efterhand så här, för läkaren kom upp sen, överläkaren, fantastisk kvinna. Hon kom upp till mig sen morgonen efter och gick igenom då vad som hade hänt och varför man hade tagit det beslutet man hade gjort. Och hon uttryckte att det var ett onödigt snitt, men att hon inte vågade ta någon risk. För när de väl fick ut Ellen så mådde hon ju jättebra.
Okay.
Och hade full, vad är det de heter, de här poängen som Akbar.
Ja, just det. Mm.
Vad de nu heter. Apkar.
Bra, Apkar. Men det
kan du fråga barnmorskan.
Ja, och då tänkte jag att jag skulle berätta lite grann om vad innebär det här med en Apkar-bedömning. Så här går det till. En minut efter födelsen, medan barnet fortfarande är kvar hos mamman, så sker en första medicinsk bedömning av barnet, en så kallad Apkar-bedömning. Barnmorskan kontrollerar då hjärtfrekvens, hudfärg och tonus, vilket innebär tonus, alltså att om barnet är slappt eller kryper ihop. Och bedömer också retbarheten, vilket innebär om barnet hostar eller nyser. Och sedan om det grimaserar när barnmorskan rör vid det. Även andningen kontrolleras, det är en jätteviktig sak. För att samtliga 5 bedömningar kan barnet få högst 10 poäng. Det vill säga att det får 0-2 poäng vid var och en bedömningarna. Där 2 poäng är det som är högst och bäst naturligtvis. Och då, eftersom det då är 5 stycken parametrar, så blir det sammanlagt 10 poäng. En minut efter födseln så kan barnet aldrig ha mer än 9 poäng, eftersom hudfärgen förändras när barnet får syre genom att andas själv istället för genom navelsträngen. Och det tar ju ett tag innan det här fungerar. Det är många föräldrar som undrar, men barnet fick bara 9, jag fick inte 10. Men i princip så kan man ju då alltså säga att 9 vid en minut, det är det som förekommer alltid. Den viktigaste bedömningen det gör efter 5 minuter. Och om barnet inte då har 10 poäng vid den senare bedömningen, så noterar barnmorskan också hur många minuter det tar tills barnet har uppnått full APGAR. Så tänk på det, lägg inte största vikt där APGAR vid en minut, utan det blir 5 minuter som vi tycker det är den absolut viktigaste bedömningen. Ja, och sen idag så har man också kompletterat det här med att mäta syresättningen, hur var det med den precis när barnet föddes. Och idag så tar man också ett blodprov som kallas för blodgaser, som visar hur syresättning till barnet har varit i samband med att barnet föds. Och det sker också med en teknik som gör att man inte stänger av fredligt i navelsträngen, utan barnet fortsätter att få det. Och det är väl, man kan säga, den som är, man kan säga att den absolut visar sanningen hur syresättningen är när man mäter i blodet, medan APGAR-bedömning kan ju vara lite mera beroende på hur själva den som bedömer det hela. Så att lycka till med APGAR-bedömningen.
Men hon hade ju full pott där, så att hon mådde ju bra.
Ja. Hur känns det då i efterhand att man liksom...
Nej, men jag minns ändå att jag tänkte att jag ändå var glad att de inte tog någon risk. Det var nog senare som den här känslan av att det var så onödigt som den kom. Men just när jag satt där, när hon satt där med mig, då tyckte jag bara att det var bra.
Mm. Vad var det de hade varit rädda för då? Förklarar de det?
Det var ju just att hjärtljud, det var någon kurva på hjärtljuden som hon inte var nöjd med. Men det var ju ingenting, som sagt.
Nej.
Så jag fick egentligen inte, eller så kommer jag inte ihåg vad hon sa.
Nej, det kan man ju inte heller begära. Jag vet själv liksom saker man fick berättat för sig när man låg där efter förlossningen. Men det kommer man inte ihåg sen, några dagar senare.
Nej.
Men hur, okej, men då i alla fall så är ni där på förlossningen och rent fysiskt så mår ni bra liksom.
Ja.
Men hur kändes det mentalt sen då när ni fick komma hem och sådär?
Fysiskt var det ju jobbigt också de första, alltså just med snittet.
Ja, såklart, just det.
Det är ingen skön känsla när ett snitt ska läka.
Nej.
När nerverna ska hitta varandra. Och så jag mådde ju fysiskt dåligt då också. Att man inte kan röra sig och fick inte lyfta och sådär. Så att den fysiska delen var ju en sak. Men psykiskt mådde jag ju, jag tror ju i efterhand att jag fick någon psykos av någon slag. Mm. Amningspsykos eller vad man kallar det för.
Mm.
Men vi åkte hem och jag vet när vi packade ihop och skulle åka att jag hade sån ångest över att vi skulle hem med det här knytet och nu skulle vi ta hand om henne. Och jag hade ju längtat. Jag ville ju bli mamma. Men där och då så var det bara fruktansvärt. Och jag vet att barnmorskan på den här föräldrakursen vi gick, hon pratade om att ja, sen när barnet är ute då kommer ni bli förvånade över att det inte står på löpsedlarna och att det sägs på nyheterna för att det är så fantastiskt och så stort och så omvälvande och man är så lycklig och man vill att hela världen ska veta och sådär. Så det var ju förväntan man hade,
just det,
att det skulle bli så fantastiskt.
Mm.
Och jag minns, vi bodde i en allé utanför Sigtuna och jag kommer så väl ihåg den känslan när vi kommer och åker i allén. Och det var ju en högsommardag, så två veckor nästan låg vi inne. Så det var ju början på augusti då. Strålande sol, folk höll på i sina trädgårdar, klippte gräset. Och det var några unga som spelade fotboll. Och jag minns att jag tänkte att jag tyckte det var så skönt.
Mm.
Att det var vardag, livet, världen fortsatte där utanför. Mm. Och det var så skönt att ingen visste vilket kaos jag hade och hur dåligt jag mådde.
Mm.
Så jag minns att jag reflekterade över att jag skulle verkligen inte vilja att det här stod på någon löpsedel, utan jag ville bara att allt skulle vara normalt, allt skulle vara som vanligt. Och jag vet att jag tänkte att om man hade varit en av de där som klippte gräset i trädgården istället för en nybliven mamma. Nej, det var hemskt. Så kom vi hem och jag hade ju inte fått igång amningen. Jag kunde inte förstå att Mackan tyckte det var så mysigt, för han var ju helt betuttad i Ellen och helt betagen och så lycklig, och jag kunde verkligen inte förstå hur han kunde njuta så som han gjorde. Så att för mig blev det bara en pina att ta mig igenom amningen, och sen var det ju Mackan som tog hand om allt annat. Jag låg i sängen och bara önskade att allt skulle vara tillbaka till det normala igen.
Berättade du för någon hur du mådde?
Mackan ringde till min mamma. Så hon kom upp dagen efter vi hade kommit hem. Så det blev ju räddningen på många sätt. Så hon hjälpte ju mig att få igång amningen och kunde avlasta Mackan lite grann så att han fick lite andrum. Så även om inte mamma förstod fullt ut, för jag hade ju behövt hjälp, jag hade ju behövt prata med någon.
Verkligen.
Så förstod ju hon att det inte var som det skulle, såklart. Hon har ju själv 5 barn och hade med sig min lilla syster som var 13 år då. Så de tog i hand om Ellen och myste. Men jag bara... Jag vet, vid något tillfälle när mamma och min lilla syster Emily då hade kommit upp, så önskade jag bara att vi skulle hitta Ellen död i vagnen. För jag ville bara ha tillbaka mig. Det är hemskt. Och det har ju ingenting med Ellen att göra.
Nej, gud.
Överhuvudtaget, utan det var... Jag hängde inte med alls. Nej.
Men det där är väl jättevanligt, just den, att de tankarna kommer.
Har jag ju förstått. Ja. Men det är ju ingenting vi pratar. Nej. Fortfarande.
Nej, det är så skambelagt liksom.
Ja.
Att
så
säga det
har varit väldigt häftigt faktiskt genom åren. För på olika sätt så har ju andra nyblivna mammor fått nys om min upplevelse. Så jag har haft flera tjejer som har ringt. Du, min bästa kompis har fått sitt första barn. Hon mår precis som du gjorde. Kan hon ringa dig?
Ja, fint. Systerskapet alltså, herregud. Ja. Så viktigt.
Jag blir nästan lite rörd när jag tänker på det nu. Men just för att vi pratar ju inte om det. Vi pratar ju om det fantastiska och det ska vara så. Men det är ju även om man inte har den traumatiska upplevelsen som jag har, så är det ju en omställning som man kan inte föreställa sig.
Visst är det så. Och det händer ju, man kan ju ha en toppen förlossning, men liksom rent hormonellt och så mår man skit och de här liksom destruktiva hemska tankarna kommer. Det kan vara att skada sig själv eller sitt barn. Liksom. Det finns man kan ju inte styra över det.
Nej. Och just den här känslan av att är det så här livet ska vara nu? Ja. Och vi hade ju som sagt verkligen längtat efter barn och var jätteredo. Och ändå kände jag att varför? Vi som hade det så bra, vi som hade det så skönt. Ja.
Vad ställde vi till med nu?
Ja, men liksom, precis. Varför gjorde vi det här?
Hur länge höll de här känslorna i sig? Och tankarna? Minns du det?
Jag minns inte exakt, men det var ju veckor, om inte månader. Inte så kraftigt som det var de första veckorna. Men det tog sina månader innan jag fullt ut kunde njuta av.
Och var det någonting som du kan se tillbaka och säga att det var här ändrades det? Alltså det var det här, eller liksom, var det bara någonting som planade ut liksom?
Nej, men det var nog att det planade ut. För om jag nu har räknat rätt, så kan ju inte Ellen ha varit mer än 7 månader när jag blev gravid igen.
Just det.
Och så det var kanske egentligen mer en känsla av att det var jättelång tid. Det kanske inte var det egentligen. Veckor var det absolut, men redan när hon var 7 månader så var jag beredd att gå igenom.
Ja, exakt. Det är ändå otroligt, eller, måste jag säga.
Ja,
verkligen. Ja. Men innan vi går in på det så tänker jag mig bara, hur har de, alltså tankarna kring den här tiden, alltså jag kan bara relatera till mig själv. Jag hade också så här, ja, men en jobbig upplevelse, och sen jag hade jättesvårt att connecta med Essie och liksom känna den här lyckan som man ska känna, och den här liksom kärleken som bara är mer än någonting annat. Det tog, alltså, ja, men dels tog det flera månader innan jag liksom började känna så. Och sen tycker jag liksom den stegras fortfarande på något vis. Det känns som att man så här liksom ligger lite efter. Om jag jämför med min son, där jag direkt kände den här, för att allting, liksom, den förlossningen och hela den graviditet, allting var mer, jag var mer connectad där, så att säga. Första barnet, jag var inte liksom beredd. Jo, beredd, jag visste att jag skulle få barn. Men liksom mentalt bara.
Ja, men man är ju
helt
inte det.
Kokobello liksom. Så när jag jämför de två så känns det som att Rocco då bara så här, direkt den här utomkroppsliga kärleken. Medan Essie har hela tiden kämpa lite efter, liksom. Om man ska liksom gradera det.
Ja, men jag fattar liksom. Precis.
Och det känns ju, det tycker jag är en jättejobbig känsla. Jag känner dåligt samvete för sig, liksom. Har du gått med så liknande tankar?
Ja, men jag känner igen det. Mm. Verkligen. Verkligen. Inte nu, för nu har det gått så många år. Men absolut. Grejen också under den här perioden var ju att jag hade inte något dåligt samvete över mina tankar. Jag ville bara bli fri i den här situationen. Det kommer ju i efterhand när jag tänker på vad jag inte kunde ge Ellen som jag har kunnat ge de andra två. Ja, men som man brukar säga, man skulle ju få andra barnet första gången.
Precis.
Så är det ju verkligen.
Gud, ja. Verkligen. Tänk om det vore så.
Ja, tänk om det vore så. Stackars försökskaninen på första barnen.
Exakt.
Ja.
Det är ändå fascinerande att du redan 7 månader efter var redo på att göra det igen.
Ja, verkligen. Och särskilt med tanke på att jag inte fick någon hjälp. Jag pratade med Mackan och min mamma och kompisar. Men eftersom jag var så ung så var det ju ingen kompis som hade fått barn.
Nej,
så
det var ju det. Ingen som kunde relatera.
Nej,
liksom.
Verkligen inte. Verkligen inte. Men återigen, det är ju så vanligt att man har den känslan.
Ja,
och att man,
jättevanligt. Ja. Verkligen.
Därför tycker jag att det är så konstigt att vi inte pratar mer fortfarande.
Ja. Nej, det är väldigt tråkigt och ledsamt att vi inte kan göra det. För det hjälper ju, tror jag, så väldigt många om man hade kunnat göra det.
Ja, verkligen.
Så därför är det extra viktigt att du berättar nu, till exempel.
Ja, ja. Jag brukar säga det till nyblivna mammor nu då, som får nys om min upplevelse. Att, ja, men i perioder får man ta en kvart i taget. Nu har jag överlevt en kvart. Nu har jag överlevt en halvtimme. Nu har jag klarat en hel dag.
Just det.
Att ändå dels tillåta sig, såklart. Men att, ja, men för det är ju överväldigande känslor. Det är ju jättesvårt att hantera.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När du sen var gravid igen då, kom det upp liksom rädslor kring den kommande förlossningen?
Nej, väldigt lite, konstigt nog.
Gud vad skönt.
Jag berättade ju, för jag hade samma barnmorska till Noah på mödravården, så att jag berättade såklart vad jag hade varit med om. Men nej, jag hade ingen oro för att det skulle hända igen eller återupprepas. Nej.
Vad skönt.
Ja.
För det blev bättre konstigt också.
Men ja, men det går inte att jämföra. Mm. Det går inte att jämföra överhuvudtaget. Precis som du är inne på, så var det ju den här totala lyckan. Fanns ju bara där.
Mm.
Så fort han kom upp på magen.
Mm.
Och Ellen var väldigt liten och vägde bara 2,7 och var 47 centimeter lång, så att hon var ju pytte.
Mm.
Och väldigt finlämmad, smala fingrar. Och jag vet, när jag fick upp Noah på magen, innan jag hade sett vad det var för kön, så såg jag direkt, det här måste vara en kille. Han hade stora händer, små korvar till fingrar. Nej, men det var ju något helt annat.
Mm.
Och det kan jag ju idag känna lite sorg över. För Ellens skull. Men man får försöka ta igen det på något sätt.
Mm.
För det är ju ingenting man rår på.
Nej.
Och det är ju ingenting man väljer.
Exakt. Nej, det är ju inte det.
Nej.
Så man får bara, dels får man väl jobba med sina egna känslor kring det, eftersom det inte är någonting man har kunnat styra.
Verkligen.
Över. Och dels får man väl också intala sig att, men speciellt också som du hade liksom lite systemet där med mamma och syster och pappan, så att det är inte så att barnet inte får närhet.
Nej,
eller
precis,
liksom inte
precis
får mat eller, utan man får bara så här inse att de märkte nog kanske inte så stor skillnad ändå.
Nej. Nej, men precis.
Dagligen.
Nej, men verkligen.
Så att man får vara snäll mot sig själv också liksom i tankarna, tänker jag.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Men hur var förlossningen med Nora?
Ja, men det var ju något helt annat. Det här var ju i december. Han är född 1 december. Och jag vaknade på morgonen och klev ur sängen tillsammans med Ellen. Då var hon ju 1 år och 4 månader, som sagt. Och när jag kliver ur sängen så bara forsar det vatten mellan benen. Och jag fick total hjärnsläpp. Jag vet att jag minns att jag hade henne på höften och gick runt i vårt lilla hus och bara, vad gör jag nu? Så jag ringer Mackan till jobb, för han hade hunnit åka till jobbet. Så jag ringer till honom och han sitter och käkar frukost tillsammans med sina kollegor. Och jag säger, jag tror att vattnet har gått, du måste komma hem. Ja, ja, säger han lite så här. Jag ska bara käka färdigt frukosten först. Nej, du måste komma nu. Ja, då var det en kollega till honom som hade sagt, nej men Mackan, åk direkt, det är klart du måste åka. Så en kompis till oss kom hem och tog hand om Ellen, och så åkte vi in och det var snöstorm.
Mm.
Och jag hade fruktansvärda värkar på vägen in.
Ja, de kom ganska snabbt då.
Ja,
efter.
Väldigt snabbt.
Mm.
Och det hade jag ju inte upplevt.
Nej, just det.
Eftersom jag aldrig hann få igång något verkarbete. Så att, ja, men fy vad ont det gjorde. Och vi kom in, Noah är också född på Lövet. Han är ju född 11:45. Så att jag var ju inte inne på förlossningen mer än 3,5 timmar kanske. 4 på sin höjd.
Det gick det snabbt?
Ja, det gick snabbt. Men de satt, heter det epidural? Mm. Vilket gjorde att verkarbetet försvann helt.
Okay,
ja. Så att jag kände ju att han tryckte på, men jag hade liksom ingen känsla av att jag behövde krysta. Så till slut så jag minns barnmorska bara ropa, nu måste du krysta, krysta, krysta. Och så kom han ut. Så att det var ju piece of cake. Inte minst psykiskt då såklart. Ja. Och jag minns den känslan av att få känna det där när de la upp honom på magen.
Mm.
Det var ju verkligen... Jag var så otroligt tacksam och glad för det.
Fick alla sinnen vara med hela vägen liksom?
Ja. Och då inser man ju... Det är klart att det kan finnas olika anledningar till att man väljer ett snitt. Men jag har väldigt svårt att förstå om det inte finns medicinska skäl. För att när man har upplevt båda två, dels efteråt att man mår så dåligt när snittet ska läka och... Ja. Men man förstår ju när man har gått igenom en vanlig förlossning vad det gör med hela kroppen. Man är ju förberedd. Man har ju gjort arbetet och är liksom där även psykiskt. Så jag blev sydd några stygn. Men det är ju en helt, helt annan känsla.
Mm.
Verkligen.
Så skönt.
Ja.
Hur var det då liksom rent mentalt också hemma efteråt? Var det också lite mer som det ska vara enligt situationstecken?
Trots att jag hade då Ellen som inte ens var 1,5 år så var det en otroligt mysig tid. Och hon var ju i den åldern att hon tyckte att det var jättemysigt och hon ammade dockorna och liksom blev delaktig på det sättet. Mm. Så ja, men jag vet att jag reflekterade över det ganska mycket. Ja, men det var ju 2 blöjbarn.
Mm.
Det var ju väldigt mycket praktiskt.
Mm.
Och ändå så var jag var så glad för att jag mådde bra.
Mm.
Så det praktiska, det kan man ju, ja men det klarar man ju.
Ja, ja visst. Ja, men gud, vilken skillnad, alltså, vilken känsla det måste vara att liksom bara få njuta.
Ja.
Och man kan jämföra det så. För också då eftersom det var så tätt mellan dem så hade du ju, gissar jag, nära till... Alltså man har inte glömt bort så mycket.
Nej,
liksom.
Precis.
Går det några år emellan så hinner man ju glömma. Ja, man mådde lite si och så.
Ja.
Liksom.
Mm. Nej, men det var ju så självklart allting. Ja, så det minns jag som en väldigt mysig tid.
Mm.
Men också... Att jag ända fram tills Noah var 2,5 år kände och tänkte att nej, men det blir nog inga fler. Och sen bara plötsligt från den ena dagen till den andra så, jo, det är klart vi vill ha en till. Och min man är ju av den, han hade ju velat ha 5, 6, 7, 10 barn om han hade fått bestämma. Så han var ju överlycklig den dagen. Jag kan nästan minnas på dagen när det bara vände plötsligt.
Vad häftigt.
Ja, jätte. Och då var han 2,5 år. Och sen blev jag haft väldigt lätt att bli gravid.
Mm.
Alla 3 gångerna. Så ja, då blev jag gravid
igen. Och när du liksom under den graviditeten, när du så här tänkte tillbaka liksom, du kände ju ingen rädsla då när du var gravid med Noah, sa du, inför förlossning och så. Var det samma med Nelly, eller liksom refererade du mer i ditt huvud till så här förlossningen med Noah än till Ellen?
Ja, det gjorde jag. Däremot, vilket är väldigt märkligt och kanske inte, så hade jag en oro hela den graviditeten. Aha. För att barnet inte skulle vara friskt.
Okej.
Och jag slog bort den tanken hela tiden. Men det är väl inte så konstigt att man känner så när man har 2 friska barn.
Nej, verkligen.
Att varför skulle jag få ett friskt barn till när en del inte får barn överhuvudtaget eller får sjuka barn och sådär.
Det är en väldigt vanlig känsla.
Ja. Så att jag slog bort tanken, men den låg där och jag blev inte av med den.
Gud vad intressant.
Så, ja, verkligen. Så hela den graviditeten så kände jag på mig att det är någonting som inte stämmer.
Och det kände du även fast man kollar liksom ultraljud och gör alla tester man ska. Liksom.
Jag har varit väldigt liten alla tre gånger så att jag har ju fått... De, alltså både med Noah och Nelly så fick jag gå till specialistmödravård för att jag inte gick upp tillräckligt i vikt. Så det hade man ju väldigt koll på att barnet växte. Mm. Och de har ju varit ganska små alla tre. Noah vägde 3 och 4 så att han var väl mer normal. Ja, men den där, jag blev inte kvitt den känslan av att det är något här som inte stämmer.
Mm. Men det är ju ändå häftigt på något vis, att du känner det.
Ja, visst är det det.
För att nu kommer vi ju komma in på, ja, nu tar vi händelserna lite i förväg här. Men det var ju faktiskt något som inte stämde helt hundra.
Precis.
Berätta.
Vi, Nelly är född då 97. Och jag hade gått på specialistmödravård som sagt för att ha koll på att magen växte och sådär. Och jag var inne på akademiska på en sån undersökning. Det var ju precis i slutet på, det var också någon vecka tror jag, kvar till beräknad förlossning. Och nej, jag var nog precis i att det var dags, så att säga. Och jag vet att jag pratade med mamma innan jag åkte in på den här undersökningen. Det var bara för att se att allting var okej och sådär. Då säger mamma, men du ber dem göra en gynundersökning så att det kommer igång. Ja, så jag gjorde ju det då. Kan ni göra en gynundersökning och se om jag är öppen någonting? För jag hade haft lite sådär förverkar. Men inte, jag visste ju nu den tredje gången hur det ska kännas när det väl sätter igång. Så jag förstod att det var inte på gång så, men jag hade ändå haft lite förverkar. Och hon gjorde det och allt såg bra ut. Det var inget öppet eller så. Och när vi åker hem därifrån så sätter ju verkarbetet igång. Så att vi hann hem i princip och vända och åkte tillbaka. Så vi kom in på kvällen där. Vi var hemma och käka och packa väskan i princip och så åkte vi tillbaka. Och det var också en väldigt bra förlossning. Jag har jättebra minnen av den. Det gick lagom fort. Jag hängde med. Ja, då hade jag gått igenom det en gång och hade koll så där. Och när hon kom ut. Ja, det var inga konstigheter. Barnmorskan, jag vet, den ena barnmorskan som var med, hon hade 4 pojkar. Mm. Och den andra barnmorskan hade 5 pojkar.
Oj.
Så de blev ju helt betuttade i Nelly. Och satt med henne länge efteråt när hon hade kommit ut. Och jag minns att Mackan var helt slut så han somnade där på en brits. Så där och då visste vi inte vad vi hade att vänta oss. Utan där förlöpte allt som vanligt och jag kom upp till BB och kvällen var, ja, det var bara mysigt. Vi hade fått en flicka, vi var jätteglada, allt såg bra ut och jag mådde bra. Sen på morgonen dagen efter så hade Mackan varit och hämtat Ellen och Noah för att de skulle få träffa Nelly. Och precis när han har kommit med dem och någon av dem håller i Nelly så kommer läkaren för att göra det här första läkarundersökningen när de kollar höfter. Och han känner igenom henne och frågar lite om hur förlossningen har varit och sådär. Och så tar han av henne blöjan och så jag märker inte då att han reagerar. Men efter en stund så säger han, du, har du sett att det ser lite märkligt ut här i blöjan? Mm. Alltså i hennes underliv menar han då. Och då hade jag reflekterat när jag bytte på henne första gången.
Mm.
Jag vet att jag tänkte att oj vad det såg svullet ut här. Men liksom slog bort tankarna med att ja, men så ser ju flickor ut. De är ju ofta påverkade av mammans hormoner och är lite svullna och så. Så att jag tänkte inte mer på det. Mm. Det var ingenting som oroade mig eller att jag trodde att det var något konstigt. Så jag sa det, att jag tänkte på det när jag, men sen var det inte mer med det. Han stängde igen blöjan och tog på henne och lämnade rummet. Och sen åkte Mackan hem med barnen. Och då började ett lämmeltåg av läkare. Mm. Jag vet inte hur många de var, men ja, det var jättemånga som gick in och ut. Och de sa såklart att vi tror att det är någonting som inte riktigt stämmer med, mm. med Nelly. Och vi hade redan bestämt då att hon skulle heta Nelly, så det satt ett litet hjärta på den här lilla, vad heter det?
På den här lilla plastgrejen lilla, eller, som hon precis. Ligger i själva...
Ja, den här lilla bädden.
Ja. Ja. Sängen.
Där det stod, ja, precis. Där stod Nelly. Och jag förstod inte alls. Jag förstod att det var någonting som de undersökte. Mm. Men jag förstod inte omfattningen eller att det skulle vara någon fara. Eller, så jag undersök ni. Lite så. Sen var det hennes läkare som har följt henne sen hela livet. Tills hon blev 21 och blev uppflyttad till vuxenavdelning. Maria Haldin, fantastisk endokrinolog. Som var den första som sa när hon lämnade rummet. Jag vill bara att du ska veta att just nu vet inte vi om du har fått en pojke eller en flicka.
Mm.
Och så gick hon.
Gud,
och den
man
känslan
det?
När jag satt där. Men så sa hon så här. Och det är jag så glad för att hon sa. Så sa hon. Men din känsla som mamma stämmer. Till 99%. Mm. För man vet som mamma. Och då hade jag ju också både Ellen och Noah att jämföra med.
Just det.
Det här petita pyttes, de smala fingrarna. Det var precis likadant. Men Ellie, hon var jätteliten.
Mm.
Och smala, tunna fingrar. Väldigt dock pluttig, jättesöt. Precis som de andra två. Men det var en hundradel sekund när jag hade henne i famnen. När, det var en sån konstig känsla. Mm. Vad är det vi har fått?
Mm.
Men jag snappade upp väldigt snabbt att det är en flicka. Jag vet att det är en flicka. Men vi hade ju hunnit ringa till våra föräldrar och syskon och närmsta vänner och berätta att vi har fått en flicka.
Mm.
Så jag ringde tillbaka. Vi ringde till våra föräldrar och berättade att vi vet inte. Just nu. De vet inte om det är en flicka eller en pojke. Och nej, det är en känsla som är svår att beskriva. Och innan Mackan och jag kunde bestämde oss för att benämna henne som Nelly. Som hon. Så var det så här, ska man säga den? Eller?
Just det. Och då fanns ju inte hen heller.
Nej, precis. Det var en så konstig känsla. Mm. Men rätt så snabbt så plockade vi upp att nej, men det är, hon är Nelly.
Mm.
Det är en flicka.
Mm.
Men sen gick det ju, det tog ju 3 dygn tror jag innan vi fick svar. För då tar man ju kromosomtest för att se om det var X eller Y. Alltså om det var en flicka eller en pojke.
Mm. Mm.
Och man gjorde ultraljud och gjorde en massa undersökningar. Så efter 3 dygn fick vi veta att hon var en flicka.
Mm.
Att hon var Nelly. Och då är jag jättenoga med att tala om att det var inte så att hon var könlös. För hon hade äggstockar, livmoder. Mm. Men det visste man inte då. Det hade man inte hunnit göra ultraljud eller undersöka. Så där hade man ju ingenting att gå på.
Nej,
mer än att det inte såg normalt ut i underlivet på henne. Mm. Sen fick vi veta då att hon har äggstockar, hon har äggledare, hon har livmoder.
Mm.
Men det som hände då med den här sjukdomen som det visade sig sen att hon hade fötts med, det är att hon föddes viriliserad, heter det. Och det är när kroppen håller på att forma en snopp fast det egentligen ska vara en slida.
Mm.
Så hon hade bara urinrör.
Okej.
Okay. Och sen så var det på väg att bildas som pungkulor utav blygdläpparna.
Mm.
Så att de såg ju inte normala ut. Även om det inte var jättemycket så var det ändå så att man såg att det inte var normalt.
Ja.
Och hela grejen, sjukdomen heter förkortas CAH. När Nelly föddes så kallade man det för AGS, adrenogenitalt syndrom. Sen ändrade man till den engelska som förkortas CAH, som jag fortfarande inte har lärt mig vad det står för. Men väldigt kort så går det ut på att hennes kropp inte producerar kortison.
Okej.
Vilket jag inte hade en aning om att en frisk kropp gör.
Nej,
men det fick vi lära oss då. Så väldigt kortfattat, så när Nelly då föddes, eller när hon låg i magen på mig, så skickar hjärnan signalet till binjurarna. Hallå, ni måste producera kortison. Men hennes binjurar funkar inte, för det är där delvis som den här sjukdomen sitter då.
Mm.
Så istället för att bilda kortison så bildas manligt hormon.
Mm-hmm.
Så de här flickorna då, som i Nellys fall, badar i manligt hormon hela graviditeten.
Gud,
så det
intressant.
Gör att det bildas på utsidan, att du liksom är på väg att bli en snopp. Så när hon var 7 månader så gjorde man en jättestor operation och gjorde en konstgjord slida på henne.
Mm. Men är det just bara liksom själva genitalierna, liksom det är inte andra grejer i kroppen?
Ja,
som...
det är det. Det är binjurarna då som inte fungerar. Så att hon äter ju medicin idag.
Mm.
Hon äter kortison, det kortisonet som kroppen inte producerar.
Mm.
Och det skulle ju visa sig då också att hon hade en väldigt svår form utav den här sjukdomen.
Mm.
Plus att hon har en otroligt ovanlig form.
Mm-hmm.
Vilket det visar sig att både Mackan och jag bär på den här osannolikt ovanliga formen. Mm-hmm. Det är ju också jättekonstigt.
Mm.
För båda föräldrarna måste vara bärare utav sjukdomen för att barnet ska bli sjukt.
Kul.
Så om jag hade varit bärare bara,
så hade det ändå
inte märkts. Så det är också så osannolikt att man ska träffa.
Exakt, det måste ju vara en på miljarden nästan.
Det är otroligt, det är en jätteovanlig sjukdom och väldigt, väldigt ovanligt den här formen som hon har. Så då fick vi, när hon var några dagar gammal, fick vi träffa en genetiker som hade gjort en genetisk schematisering, som det heter, både på Mackan och mig. Och det var då man upptäckte att vi bar på den här otroligt ovanliga formen av sjukdomen. Så då säger han så här, nu ska jag ställa en väldigt konstig fråga, men det är så osannolikt att två människor träffas som bär på den här. Mm. Så han säger, jag måste bara fråga om ni är syskon. Det var en väldigt konstig...
Han bara, ja, vi träffades när vi var 13. Så att,
för så ovanligt är det.
Jesus, alltså.
Men då kunde vi berätta att Mackans föräldrar och släkt kommer från Finland.
Mm.
Och jag är ju född och uppvuxen i Sverige, så...
Men wow, alltså. Fasen, har ni ens fått någon sån här beräkning på sannolikheten?
Nej.
Det är helt galet.
Ja, det är det.
Vi ska också säga att du har frågat din dotter Nelly om det och kunde prata om det här.
Ja.
Men jag blir också nyfiken på den här operationen, såklart.
Mm.
Har hon tvingats gå igenom fler sådana operationer, eller har den funkat den, resten av livet? Liksom?
Den har funkat. Den gjordes av, skulle det visa sig, en av världens främsta kirurger just på den här typen av operationer. Mm. Göran Läckgren, våran fantastiska. Ja. Så han gjorde det så fint.
Mm.
Det blev otroligt lyckat. Sen har hon ju fått, man har fått göra, vart efter hon har vuxit, har man fått göra mindre ingrepp.
Just det.
Mm. Men återigen, det som är viktigt för mig att förtydliga för Nellys skull är ju att för man kan ju födas könlös.
Mm.
Så att du rent av får välja kön.
Mm.
Så var det inte, utan hon var ju flicka. Det var bara det yttre som inte såg ut.
Just det.
Eller som inte var. Så det var ju en stor operation när de skapade slidan. Den tog 5 timmar. Och flera hundra stygn.
Mm.
Men det blev otroligt lyckat.
Mm.
Så att,
helt fantastiskt.
Verkligen.
Hur har det här varit liksom, det fysiologiska kan man liksom någonstans nästan se framför sig liksom, så här. Du beskriver det väldigt bra, men hur har det varit rent mentalt liksom? Dels att så här, nu visste du kanske ändå att det var en flicka någonstans för att du kände det på dig och du såg på henne och så. Men hur har det liksom, ja, det mentala i att veta att ens dotter inte är fullt liksom utvecklad eller fullt frisk och liksom så. Bära med sig det.
Det har inte handlat någonting egentligen om själva sjukdomen skulle jag säga. Utan mer det här, ja men det har ju varit oerhört mycket läkarbesök. Mm. Vi har ju, de har ju planats ut ju äldre hon har blivit, men under småbarnsåren så låg vi ju inne väldigt, väldigt ofta för att det är svårt att ställa in medicinerna.
Mm.
Vi låg ju inne på Akis. Så hon var ju inte gammal, kanske något år drygt, ett och ett halvt, när hon började gråta varenda gång hon såg sjukhuset. För hon visste att vad vi skulle... Så hon sa, vet jag, när hon började prata och vi närmade oss, så hon förstod. Ont bumpan, mamma, ont bumpan. För då sätter de som, alltså, som en klisterlapp runt slidan när de ska göra urinsamling. För då, då åkte vi in med jämna mellanrum och samlade urin under ett dygn. Och så tog man blodprover för att se hur hon låg i sina medicinkurvor. Och det var inte skönt att ta bort den. Så det har ju varit otroligt tufft. Så många gånger, både Mackan och jag har gråtit och bara önskat att ge mig det här istället. Samtidigt så har vi hela genom åren försökt göra, eftersom hon var yngst och hade stora syskon med allt vad det innebär, så har vi försökt att göra det till hennes tid. Att det har liksom blivit något lyxigt att få vara på sjukhuset. Så vi har ändå jobbat hårt med att det skulle bli en prioritet. Och när hon kom över med småbarnsåren så har hon längtat till att vi ska till sjukhuset. Och tyckte att det varit roligt att vara där. Och man går till lekterapin. Och så det var bara de första åren där som när man inte kan... Jag menar, man sitter och liksom stenhåller henne när de ska ta prover och hon skriker. Det är ju fruktansvärt. Om och om och om igen. Och man kan inte förklara att det här måste vi. Precis. Vi måste. Och framförallt då när efter operationen så var det ju... Ja, hon hade ju jätteont såklart när det skulle läka. Och... Så egentligen inte så mycket själva sjukdomen, utan mer det som man upplever att man utsätter barnet för. Sen har vi egentligen inte så medvetet, men det har aldrig varit någon stor... Vi har inte byggt våra liv kring hennes sjukdom. Nej. Vi har träffat många familjer genom åren där vi har känt att de lever sjukdomen. Allt kretsar kring det. Så har vi har inte gjort så, utan det har inte varit någon big deal. Just för att det inte skulle definiera henne.
Nu blir det lite att du får prata för henne och du får svara om du vill. Men hur är liksom Nellys framtid i den här sjukdomen? Finns det några problematik för henne att få barn till exempel? Eller den vägen, vet du det?
Det ska inte vara det. Mm. Det kommer ju bli problem med alltså förlossningen såklart. Så hon kommer inte kunna föda normalt. För att en frisk, eller vad ska jag säga, en normal slida tänds ju och växer med. Det har ju inte hennes gjort. Så det har ju varit en tuff period under tonåren och så, såklart. De är väldigt, hennes läkarteam är väldigt positiva och det man ser. Jag är ju glad att hon är född nu. För forskningen går ju framåt hela tiden, medicinerna blir bättre och sådär. Så hon kommer kunna bli med barn. Om inte annat så kommer man kunna hjälpa henne medicinskt.
Jag måste också återgå till det här med att du kände på dig under eller graviditeten att det var någonting. Alltså. Är du lite synskt eller var det bara vid det här tillfället som du bara kände på dig?
Men jag tänker att kroppen är ju så komplex på något sätt.
Ja.
Men det säger ju också ganska mycket till det här att liksom att man ska lita på sin egen magkänsla.
Ja, verkligen.
Och lita på hur man känner, vilka val man står inför.
Ja.
Och att man ska våga stå på sig när man känner att någonting är fel till exempel.
Verkligen.
För det vet man ju många, speciellt idag liksom när läkarvården, sjukvården är så hårt pressad.
Ja.
Att det kanske inte alltid är lätt att lyssna på alla. Men att man måste då säga till en gång extra liksom, om man känner att någonting inte riktigt stämmer.
Ja, verkligen.
Ja, det är häftigt att du kände det alltså.
Ja.
Väldigt otroligt.
Ja.
Du, vilken story.
Ja, det är ju, det blir väldigt speciellt när man berättar det.
Mm.
För när man är, det är ju också fantastiskt vad man klarar av när, när man är mitt i det.
Mm.
Hur fantastiska vi är funtade, att vi klarar så mycket mer än vad vi tror.
Mm. Verkligen. För det, är ju ofta, det pratar vi också ganska ofta om. Liksom så här, när man måste så fixar man ju det.
Ja.
Man gör ju det.
Ja, verkligen.
Även om man mår skit, som du gjorde med Ellen. Liksom.
Ja.
Du fixade, ni överlevde.
Ja.
Det, liksom, det blir bra.
Ja.
För att man måste.
Ja, precis.
Drivkraften är ändå, finns där liksom, någonstans under det djupa.
Mm.
Innan vi avslutar, har du någonting kring allt du har gått igenom som du vill tipsa om för andra gravida kvinnor?
Men det skulle väl vara att att våga prata om hur man mår.
Mm.
Inte tänka att det är bara jag, att alla andra har det så smidigt och det är så fantastiskt allting, för så är ju inte verkligheten. Att våga prata, att våga vara ärlig med hur man har det.
Mm.
För då kan man ju få hjälp också på ett helt annat sätt.
Mm.
Både professionell och av vänner. Och,
verkligen.
Så, ja.
Man kan nog bli överraskad över hur stort skyddsnät det finns om man bara öppnar upp.
Ja. Och också hur många som går igenom liknande. När man väl vågar berätta.
Mm, verkligen.
Så visar det ju sig att ja, men de flesta går ju igenom perioder på ett eller annat sätt. Även om man har friska barn.
Visst är det så.
Så är det ju en utmaning att vara förälder. Mm. Men numera är jag ju framförallt mormor.
Wow.
Ja.
Hur är det då?
Nej, men det är ju, jag kan rekommendera det varmt. Nej, men det är ju helt fantastiskt.
Det måste väl ändå vara en riktig usp med att få barn tidigt, tänker jag.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Och bli liksom då en så kallad ung mormor.
Ja, men verkligen. Nej, men vi njuter, både Mackan och jag, så otroligt av att bli kallade för mommoj och mojfaj. Han är 2,5 år. Så att
fint.
Det är, nej, men det här att ens barn får barn.
Mm.
Det är jättestort. Jag hade inte alls föreställt mig det.
Mm.
Och pratet om att ja, men livets efterrätt.
Mm.
Det kan jag verkligen intyga. Det är ju verkligen det. Det
så man kan förstå alla liksom, mammors tjat på sina barn.
Verkligen.
Är det inte dags snart?
Full förståelse. Men det är så mysigt.
Mm.
Och just det här att man, ja, men han sover över och man njuter varenda sekund.
Mm.
Och sen när han åkte hem så tittar vi på varandra och bara, skönt.
Ja.
Så det är ju verkligen det här att man njuter ju bara.
Man slipper
ansvaret. Och man tar gärna fighterna om allt som en 2,5-åring fightas om. För sen så åker han och så sover man gott igen.
Ja. Ja, grattis till det.
Ja, tack.
Tack för att du kom till min trädgård.
Tack för att jag fick komma. Jätteglad för det.
Tusen tack Malin Agemo för att vi fick höra din story. Och tack också till Nelly Agemo som så vackert gav tillåtelse för oss att lyssna på även hennes berättelse. Otroligt stort tycker jag av dig. Tack också till dig lyssnare som ville komma på besök i min trädgård. Missa inte också Barnet Går där Malin också snart gästar. Och då snackar vi om livet som hemmamamma. Kram på er och missa inte mammagruppen på Facebook. Ha det gott!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.